the end, it always wakes up and comes back with itself.
Välkomna till Knorr och Flipp med Tobbe och Jocke. Jag heter Jocke och till min hjälp här har jag Tobias Nordendorf.
Ja,
välkommen,
ja det, tack. Det här är ju en ny epok i livet detta, Jocke. Så, ny start kan man säga med en podd.
Ja, det känns jäkligt spännande faktiskt.
Ja, det
faktiskt.
Känns riktigt bra faktiskt. Jag har ju lyssnat en del. Det finns två poddar, eller det här kan ju du bättre med. Men det är de Banke och de här och så... Så är det ju han fräsch där, vad heter han, William Törnqvist och han den andra där. Det är rätt kul att lyssna på faktiskt.
Ja, jag gillar ju stenhårt att kunna gå runt och lyssna på och vi känner väl att en till podd är aldrig fel.
Nej.
Liksom, och,
nej.
Varför inte dra igång
helt enkelt? Varför två bohuslänningar som man säger?
Ja, två bohuslänningar som båda bor i Småland,
ja,
också.
Hur det nu kom sig. Men, ja. Ja, det är rätt. Det är rätt.
Ska vi ta lite handbollsbakgrund innan vi drar
igång? Ja, du kan väl börja. Du är ju målvakt.
Nej, det är jag inte. Men född Uddevalla, precis som dig Tobbe. Den fina staden ut med kusten och spelat lite där i Uddevalla HK och i kroppskultur. Men flyttade ner till Småland och nu i Växjö. Var det ungdomstränare nu för tiden. Väldigt trevligt.
Du, och även målvaktsinstruktör får vi inte glömma.
Nej, det påstås så.
Du är högt utbildad också i svenska handboll.
Ja, jag är ju så här, jag är sån här permsnubbe. Ja.
Det är ju inte jag, så att...
Jag har ju liksom massor med fina permar hemma. Så det är
alltid det är det.
Det är tungt och skönt att ha i väskan. Men du är ju elittränare på hög nivå.
Ja, före detta kan man väl säga. Ganska ung, men ändå före detta. Du vet att jag började ju spela handboll i Uddevalla HK. Som är i klubba, som vi säger. Hoppas Claes Andersson lyssnar på detta. För det är klubba i hjärtat, vet du. Och sen därefter så blev jag lite halvkrasslig i någon axel där när jag var 19-20 där och då började jag träna lite ungdomslag i kroppskultur där. Och sen var jag i Lysekil och tränade ett seniorlag där i två säsonger och sen hamnade jag då i Hallby allsvenskan där som 23-åring. Och var där i två säsonger och förra året tränade jag Borås i division 1 norra då och nu är jag ju familjefar. Så att nu är jag egentligen, nu är jag läktarproffs som jag själv kallar mig det. Och det är rätt trevligt faktiskt.
Ja, du, vi ska prata lite mer om Borås HK och Division 1 norra här, lite senare här. Men där är väl lite om oss i alla fall. Och nu så går vi från läktarproffs till att du blir poddproffs.
Ja, lite, du kallar mig expert här innan vi, när vi... Det känns ju stimulerande, det gör du.
Ja, vi får se hur det är. Ska vi börja med lite nyheter eller någonting som hänt här nu? Det främsta som folk pratar om det är ju den här så kallade U21-succén med guld nere i Bosnien. Men det är ju ändå så att det är häftigt, men samtidigt är det ju rätt så många som börjar diskutera på vad händer med alla duktiga U21-spelare, vad händer med dem sen? Vad tycker du om dels om succén och om vad som händer senare?
Ja, alltså man ska ju aldrig, det är ju aldrig dåligt att vinna, är jag en som tycker, utan vinna är ju alltid bra, skapa vinnarkultur och hela den biten. Och nu vann ju de och det var ju jättebra, va? Sen får man ju ställa sig frågan om det är viktigt att vinna UVM eller om det är viktigare att få fram kanonspelare till A-landslag och såna här grejer då, va? Och, men jag är väl där, jag tycker ju det är en ganska bra skola, Svenska handbollsförbundet, just för att lära sig saker och ting. Va? Och, så att jag tycker det är mer succé faktiskt om jag ska, det tror jag nog.
Han du ser några matcher eller var ni bort?
Nej, du vet, jag såg finalen gjorde jag. Eller jag såg det som gick att se. TV4 hade ju lite problem där. Men det var ju alltså på något sätt, det var ju Sverige, var ju det klart bästa laget. Och måste ha varit under hela turneringen. Bra målvakter. De bra målvaktspar där. Och sen har de ju fina typer. Det får man ju inte komma bort från. Andreas Berg, vänstersexa, otroligt duktig. Även högersexan Pettersson där från Guif är ju väldigt bra och kommer att få ta stort ansvar i Guif. Nu kan jag tänka mig att Zachrisson försvinner. Så att det finns ju väldigt mycket att bygga på. Så att jag kan tänka mig att det är en del som kommer att knacka på A-landslaget inom en period, det tror jag nog.
Jag såg ju några fler matcher och det är precis som du säger att det är ett fantastiskt bra försvarsspel och kontringsspel och målvaktsspel som ligger i grunden till mycket av det som händer. Och det är ju gamla beprövade metoder för svensk handboll, så att det var roligt att se vad det.
Ja, alltså många, om man tittar då Jocke, så många skriver då att vi får inte fram världsstjärnor och så här, och så tittar man då, jag har ju läst lite till med mästerskapet och så här, och tittar, jag såg i finalen mot Spanien, och det är ju inte så att det är några kanonspelare som sticker ut medan de svenska spelarna gör, va? Så långt efter kan vi ju inte vara där heller på något sätt, va? Eller jag vet inte, hur känner du när det gäller det?
Nej, alltså jag är lite för dålig. Jag ser ju liksom att Ducebay är ju med i Spanien, men sen är jag lite osäker på hur det ser ut i andra länderna. Har alla länderna med sina bästa spelare? Alltså det är fullt möjligt att även de gör som Gottfridsson och vilar och ställer upp i sina klubblag. Ja. Det är fullt möjligt och det ska jag inte uttala mig om. Men det är ju som du säger, jag tycker inte, de som jag såg där nere i mästerskapet, det är ju inte många som är bättre än de svenska spelarna.
Så att jag tror inte vi är helt fel där. Sen finns det säkert, som Jasmin Sota säger, att man ska titta över den svenska modellen och så här. Och man ska ju alltid titta över sin modell och utveckla den. Va? Men jag tror inte att det är helt fel det vi gör. Så kan vi säga.
Mm. Vi har ju några tidigare guldfinallag. Vi har 82-83 landslaget och 86-87 landslaget. Kan du se några likheter? Då? Jag tyckte att du skrev något på Twitter här om sist, så att du tyckte att 86-87 kanske hade ännu mer spets än vad det här 92-93 landslaget.
Ja, det tyckte jag nog. Det var kanske lite färgad kanske, eftersom det är min kull där också. Men jag tycker väl att målvaktsparet där stack väl ut lite mer än dagens målvaktspar med Sjöstrand och Palkar. Det kan man ju inte komma undan. Och sen hade man Johan Jakobsson på högernie som ändå har därefter UVN tog sig till A-landslaget på ett bra sätt och gör det ju bra där nu. Så att jag tyckte väl, sen ska man även, jag tyckte väl att den generationen stack ut lite mer än den här, men då kan man vara lite färgad, men jag vet inte. Du har ju kollat lite mer på 82-83, vad tyckte du om den, eller 81 eller vad var det?
Ja, men det är ju så att 82-83 där, och det är väl lite som att du säger att den generationen som man själv är uppväxt i, om man har mött spelare på ett helt annat sätt, så tycker man ju att man vill gärna tycka att de är mycket bättre.
Men du vet, där hade du ju ändå då Kim Andersson var med. Du får rätta mig om jag har fel nu. Kim Andersson, ja, Jonas Andersson. Larholm, Jocke Ernsson var med. Robert Johansson som var med som 84 där i från Sävehof var med där på vänstersex, va? Ja, för mig det så är det att han var där.
Ja, det är möjligt.
Och sen Lukas Karlsson var väl med på ett hörn där också, va? Ja. Så att det är på något sätt så den årgången där, det måste ju på något, det var det bästa tror jag, alltså det är ju den som har hittills i alla fall, det tror jag nog.
Men det ska bli mycket intressant att se hur de lyckas här nu ta sig upp, om man kan lyckas ta sig upp i seniorlandslaget, och även hur förbundet jobbar nu med att få upp dem i landslaget, för det måste någonstans ändå vara målet att få de här spelarna till att bli ännu bättre och bli etablerade senior landslagsspelare.
Precis, och de har ett projekt där, tror jag, förbundet med det, va? Så att det blir nog bra, det tror jag blir jäkligt bra rätt.
Det har ju spelat lite träningsmatcher också här. Ja. Jag hade en match igår faktiskt. Vi spelade in det här nu på torsdagen den 1 augusti. Och igår så, det är ju, man ska inte dra för stora växlar av träningsmatcher. Det är skador och det är slitna spel och sånt där, men ändå lite intressant att se lite inställning och även lite målskytte och sånt där faktiskt. Och det var ju ett derby nere i Ystad igår, där faktiskt IFK gick som segrande.
Ja, jag läste detta. Jag vet inte om det är jag som är dum, men jag gick in och läste på IFK Ystads hemsida där, och där hade de skrivit en rätt sammanfattande text där om matchen, men det fanns inga resultat. Men jag förstod ju att de vann då. Men har du resultatet där, Jocke?
Ja, 21-20 blev det till IFK. Ja. Så målsnålt var det i alla fall.
Och det blir det nog i år för IFK Ystad, tror du inte det? Du jobbar ju ändå med Kenneth Andersson förra året där, och jag tror att de blir nog inte helt och jag tror de blir farliga nästa säsong faktiskt.
Ja, jag tycker ju att det är nyförvärv de gjorde i Björn Skoglund är jättespännande. Varit med länge ändå liksom, inte riktigt tagit det här klivet upp i allsvenskan och högre efter Kristianstad-tiden. Och jag tycker det skulle bli jätteintressant att se hur det går för honom i allsvenskan. Jag tycker han är en riktigt bra målvakt.
Ja, rätt stor keeper också.
Ja, väldigt stor och fruktansvärt utkast också. Ja. Nej, ska bli jättespännande att se hur det går. I just IF har två stycken förluster. De förlorar även mot Flensburg. Det ska man, du har ju varit med om mött Flensburg i träningsmatcher. Och det är ju lite speciellt. Men man ska inte dra så stora växlar av möta Flensburg på försäsongen.
Nej, ska man inte göra. Sen vad jag förstod det så hade de väl haft ett rätt tufft läge precis innan IFK Ystad-matchen. Och gick runt på alla spelare och sådär va. Och jag... Ystad IF är ju alltid för mig en gåta. Så att jag... Ja, nej, vi får se vad som händer med dem nästa säsong. Men det är väl klart att jag tror att de är bättre än 21-20 mot IFK Ystad. Det tror jag. Så att, ja.
Vi har ju även haft ett Lunda derby som var första träningsmatchen. Lugi H43 där Lugi slår H43 med fyra bollar. Och ja, det är ju försäsongen. Man ska inte... Det är så stora växlar, men det är roligt när man ser en sån som Simon Jeppsson, 95, gör 7 mål i matchen.
Han är stor där.
De har något spännande på gången i Lugi. Ja, det måste man säga. Det ska bli jätteroligt att se hur det går.
Det är ju Sanotti som har dratt igång ungdomsverksamheten här på ett fantastiskt sätt. Och så har de ju den goda axner där. Så att jag tror att många pratar om Kristianstad hit och dit. Va? Men du vet att jag gillar ju Lugi och jag tror att nu när de har fått behålla sitt och... Och jag tror att de blir livsfarliga nästa säsong faktiskt.
Även Kristianstad har varit igång. Alltså det är inte så många, de flesta lagen har inte börjat komma igång med matchen. Men det är ändå roligt att se en sån som nyförvärvet för Kristianstad Cedra. De gör 6 mål i sin premiärmatch där mot Flensburg. Mm. Så de har ju värvat otroligt smart tycker jag ändå.
Du vet att, och det är Ola, väl Ola som håller i alla grejer där va. Och jag tror att det som jag säger Kristianstad, det är ju en jättemiss om man inte går till final i år. Så enkelt är det. Sen ska man inte, alltså vinna finalen det är en sak. Men gå till final med det här laget, det bör man göra. Annars är det en jättemiss. Och det tror jag hela föreningen känner det faktiskt. Med tanke på de värvningar man har gjort. Alltså det är målvaktsparet man har, du som är målvaktsinstruktör. Det hade ju gått hem i Bundesliga alla dagar i veckan liksom. Och... Nej, det här är rätt häftigt att ett lag i Sverige kan göra så här. Så att, nej, cred till IFK.
Mm. Sen så lyssnade väl både du och jag igår på ett sommarprat med Per Johansson. Sommarpratet kan man få tag på om man går till sr.se och sen så går vidare till P4 Västsverige och Bohuslän. Så får man tag i det sommarpratet. Och det var rätt roligt. Han pratade lite om sitt ledarskap. Och lite om hur han blev den han blev. Och, jag tyckte det var bra sommarprat.
Per Johansson är ju... han är ju ändå min... Om man säger min ledaridol. Lika väl som Torbjörn Klingvall. Och var han så är väl Per min då.
Jag hoppas väl att i det här sommarpratet. Så pratar ju Per om hur han... går upp till Torbjörn och säger att jag vill inte spela utan jag vill vara tränare. Det vi kan konstatera var väl att Klingvall var i den tiden kanske inte riktigt den mest
pedagogiska.
Så att jag hoppas att någon gång när jag hade ju Per som tränare i kroppskultur där när jag var junior och det var fantastiskt och jag tycker ju att Per är en av de absolut bästa tränare som jag själv har haft. Nej, men det var ju jättebra sommarprat.
Gå in och lyssna på det. Alltså det är ju så här att det här sommarpratet är ju inte bara om handboll och ledarskap. Utan det är ju om allt. Det är om livet. Det är om att bo i Bohuslän. Och det är fantastiskt. Så att gå in och lyssna på det. Ni som lyssnar på detta.
Ja. Det tar bara en 44 minuter av liknande. Det är särskilt långt. Man får även musiken med det så att det är lite trevligt att höra på. Lite gammal rockmusik.
Det var riktigt bra.
Ska vi prata lite om Division 1?
Det tycker jag. Det är väl nästan huvudämnet då va Jocke?
Ja, lite åt det hållet. Jag har en rätt så lång intervju faktiskt med Mattias Bejbom. Vänstersexa i Tyresö här som efter vi har pratat klart så kommer en intervju.
Ja, det är ju han med luggen.
Det är han med luggen, ja, precis. Och även med långa...
Strumpor, va?
Strumpor, precis. Det är det han är bra på. Nej, det är han inte.
Han
är en väldigt bra handbollsspelare också. Ja, mycket bra handbollsspelare. Men jag tänkte att vi skulle prata lite kort om Division 1 norra här nu. Att vi börjar med Division 1 norra. Tänkte jag väl att vi tar Division 1 södra nästa vecka. Du var ju tränare i Borås idrottsmäst norra förra året och ni kom ju trea. Och ni, det var en jämn serie till en början tyckte jag, var det
jo,
inte så?
Det var väl både vi och RP och Tyresö vann med våra matcher. Och sen när vi började möta varandra då stack väl Tyresö iväg lite där och RP och vi halkade väl efter lite där. Men det var jämnt. Men det var väl i stort sett bara tre lag i toppen, så kan man väl säga. Sen nedanför var det väl väldigt jämnt också. Så att... Det ska bli spännande att se hur det ser ut denna säsongen faktiskt med alla lag. Det är en rätt rolig serie i Division 1 norra. Man ska inte många prata om att södra är bättre hit och dit. Va? Men jag tyckte nästan det var roligt och roligare att spela den serien. För det är inte så mycket farmalag utan det är mycket äkta matcher om man säger så. Och det tycker jag är rätt skoj. Så att, kul serie.
Det är ju två farmalag i Division 1 norra. Det är ju Guifs farmalag och numera är det också Skånes farmalag. Och det är ju det är alltid svårt att möta farmalag och det är, man vet inte vilket lag det är man möter om man spelar borta eller hemma eller har A-laget match samtidigt och det är väldigt svårt att placera in någonstans på kartan i serien så att säga.
Det är ju helt rätt.
Men om vi pratar lite om de som kommer ner från Allsvenskan så är det ju Eskil. Och de måste väl ses som lite av favoriter.
Eskil är ju stor favorit enligt mig. Jag tycker väl att det ska mycket till om inte de vinner serien. Jag tror det är deras ambitioner också. Så att Eskil ser ju giftiga ut. Det får man ju säga.
Vad tror du om de två lagen som fick kvala förra året, alltså Borås och Tyresö, är de fortsatta högt i serien eller kommer vi få se någon annan?
Nej, jag tror att Tyresö kommer väl vara där uppe ändå. Tyresö har ju på något sätt jobbat upp sig och blivit ett topplag i Division 1 norra och man har ju ambitionen vad jag förstår att gå upp i Allsvenskan då. Och jag minns när vi mötte dem borta och blev totalt överkörda där av Tyresö och det var rätt häftigt med publik och såna här grejer och jag tror fortfarande att de kommer vara med i toppen. Jag tror att de kommer komma tvåa i serien i år om jag får komma med ett expertutlåtande. Men tvåa i serien tror jag de kommer komma och sen får vi se vad som händer. Jag har väl inte riktigt koll på deras nyförvärv. Jag har pratat om Brun hit och dit och det har pratat men jag tror att det får man behålla och kanske till och med och man måste ju ersätta den där Frisken i mål då men annars så tror jag att de blir rätt giftiga.
Jag pratade ju som sagt när han pratade med Babom och han trodde att de skulle kunna lösa målvakten när de hade en spelare där som kom tillbaka från en skada som man trodde på målvaktssidan och ja, nej, men det jag gillar ändå Tyresö. Jag tyckte att de var lite halvsköna så där och lite stockholmskaxiga och det behövs ju
ja, vi behöver ju Stockholm.
Behövs ju, ja. Så är
så
det.
Att jag hade väl lite dispyter med Tyresö spelarna på Twitter förra året. Det är verkligen så att jag inte tycker om dem. Däremot så står jag fortfarande fast vid att deras framgång förra året berodde till 80% av målvakten som var fantastisk förra året. Jag gillar ju Tyresö också. Jag hoppas verkligen att ett Stockholmslag kan gå upp i Allsvenskan då, så att vi får lite mer tyngd där. Det kan jag.
Och det är ju så att deras målvakt är ju numera klar för Capoeira och Tumba i Allsvenskan. Så att han ska testa lite högre upp. Vad har vi för fler lag här?
Ja, Borås har vi ju. Borås som när jag hade dem sedan den tiden har tappat väldigt mycket. Vi behöver väl inte gå in på alla tappar, men jag vet ju att Jonas Jansen, vänstersexan, är väl i stort sett klar för Halby. De har tappat Wille Kanga som slutar med handbollen, vilket är ett ganska stort tapp. Joakim Ask går till ASK. Ask ASK. Ja. Och sen tappar de även Adam Lillvik till Tumba. Så att det är väl klart att Andreas Bende lägger av i mål. Klubben är klar vad jag förstår. Elvestål, andra målvakten som också är en duktig målvakt, vet jag inte heller om de har kontrakterat. Så att det är väl klart att det är rätt många tapp för Borås HK, det får man ju säga. Och hittills har de inte fått in någonting än. Jag vet inte om du har läst om det Jocke, men jag tror inte att de har fått in något än va? Och det jag har pratat med Petri där tränaren så är det väl på gång lite nytt va, men de har inte fått in något riktigt än så att jag tror inte att de kommer att blanda sig in i toppen, det tror jag inte i år.
Nej, det är, när man kollar runt lite på hemsidor och sådär så är det ju verkligen inte bara så att det händer allt för mycket just nu i inprotokollen hos Borås, utan det är mest ut som
ja,
säga.
Det är mycket ut.
Vi har ett annat av de här topplagen, det var Hawk Country, som kom fyra förra året. Och man verkar ju tappa Filip Alexandersson upp till Norge och han jobbar där uppe. Han var väl relativt viktig, eller mycket viktig i alla fall, i försvarsspelet.
Ja, det får man ju säga. HK Country är ett lag som jag tycker att de, av de lagen som var med förra året, så tycker jag de spelar bäst handboll. Jag gillar ju den här Skövdehandbollen. Jag gillar ju det här med de här stora rörelserna, växlar och fin passningsteknik, och allt ser väldigt bra ut. Och det de föll på, det var ju att de var inte riktigt där när det gäller träningsmängd och träningsmässigt. Och de tappar ju, orkar inte hålla ut det. Men country är ju för mig alltid ett lag som kommer vara med i toppen, på grund av att de är så otroligt bra skolade, alla spelare där. Så att jag gillar country skarpt alltså. Jag hoppas att de kommer vara med i toppen i år i division 1 norra.
Har du något annat lag som du tror kan vara uppe i toppen och slåss?
Ja, du, jag vet. Alltså, om vi tittar på serien, så Mantorp gjorde det bra förra året som nykomlingar. Jättebra. Jag tror inte att de kommer vara med i toppen i år. Men vi har Silvin Troja som jag inte har så bra koll på. Men jag tror inte heller. Jag har inte läst till mig att de har gjort några större värvningar. Och därför tror jag inte att de kommer vara med. Däremot så kan jag tänka mig att farmalagen kommer vara med hyfsat högt upp med GP som har ett gott ledarteam där, med Peter Lucic och han, vad heter han, Molberg heter han, vad heter han det? Nej.
Ja, Mos.
Och de gör det bra och utbildar sina spelare bra, och i Division 1 norra så räcker det rätt långt. Och jag tror att de och kanske Skånelas farmalag, som ändå gick obesegrade förra året i Division 2 tror jag, kommer ligga femma, sexa, sjua någonstans. Det tror jag nog. Så att farmarlagen kanske blir giftiga, vad vet jag.
Om vi ska titta lite på dem, så kommer vi kanske få det lite svårare i serien. Så hade vi förra året, så var Lidingö och Silving de två som fick ha en negativt kval. Lidingö kom med 10 i serien. Är det samma lag som vi kommer att se i botten, eller är det så jämnt så det är svårt att säga?
Ja, Lidingö kanske borde väl ligga där på grund av sin hall. Det är väl ingen höjdar hall det de spelar i. Så att på grund av hallen så borde de ligga där. Men sen är det rätt goda spelare. De har någon spanjor där de plockade in mitten i säsongen tror jag förra året. På mittnivå som var rätt bra och sådär.
Han försvinner.
Ja, men jag tror att de kommer ligga där nere i botten. Och jag kan tänka mig att Silving gör det också. Även fast jag unnar dem att ligga högre upp med tanke på deras hemsida. Den är ju fantastisk.
Ja,
det är ju hur hemskt. Ja, det är alltså topp i elitserien på den här sidan, va. Det är grymt, och de har till och med appar och grejer, och det är häftigt. Så jag hoppas att men däremot tror jag att de kommer nog få fightas där bland kvalsträcket neråt, det tror jag nog. IFK Nyköping tappar väl tränare Jakob Sundberg. Jag förstod, fått in han kanslisten där som assisterande tränare tror jag, och någon annan ny där. Och man vet ju inte, de har ju seriens bästa publik, och det tar de ju rätt många poäng på, men ibland så måste man få ett lag ut efter det också, och det tror jag inte de har ännu i år. Så att jag tror att de kommer mitten och neråt på Nyköping tror jag.
Ja, det beror mycket också på Nyköping också, ifall Asp försvinner ifrån dem. Han är otroligt duktig spelare och var viktig för dem.
Han är grym. Det är ju ett monster, Asp. Mm. Och blir han kvar så ökar ju det chanserna till att skapa framgång i klubben. Men blir han, om han försvinner så ser det oerhört tufft ut.
Mm. Som sagt, att stanna kvar och lyssna på intervju med Mattias Weibom, vänstersexa i Tyresö, för lite mer genomgång av Division 1 norra. Nu ska vi se här. Sådär, vad tyckte du om det, den lite intro?
Ja, grymt. Ett kryss. Det är väldigt roligt. Det är häftigt.
Vad tror du att det står för då?
Ja, det står ju för en etta och ett kryss och en tvåa.
Ja, det är helt rätt. Och då tänkte jag att lite framåt sen så kan det vara lite där man kollar lite odds och lite tips och sånt där. Men nu är det inte så mycket matcher. Men vi har lite träningsmatcher nästa vecka. Och det är lite fler lag som kommer igång där. Vi har Drott mot Malmö. Ja. Vad tror du om de här två lagen? Vad tror du om träningsmatchen?
Ja, alltså, som jag själv hatar ju träningsmatcher. Och jag tror väl att Drott och Malmö tidigt på säsongen går runt på laget, kastar lite gris, inte för mycket närkamper, sådana här grejer, va? Och det är helt, man kan bara gissa vad resultatet och sånt där. Men jag tror, jag lyssnar ju på den här Jarmos podd där och den fräscha William Törnqvist. Och där tippar ju de Malmö rätt långt ner. Men jag tror att de kan bli rätt giftiga den här säsongen. Nu kommer jag säkert få äta upp det här när säsongen börjar lida mot sin slut. Men jag tror att de blir giftiga. Och de kan väl säkert vinna mot Rott i en träningsmatch då, det tror jag.
Jag tycker att det ska bli otroligt roligt att få se Adam Lund, som vi båda har varit med och sett. Du hade honom två säsonger i Halby och jag fick vara med och se honom förra året i Halby. Det ska bli jätteintressant att se hur det går för honom i lite serien.
Ja, Adam är ju, han är ju, jag hoppas verkligen han lyckas. Det är en fantastiskt bra kille. Och jag plockade dit han till Halby på grund av en god middag på Aqua. Och sen var han vår och han har gjort fantastiska framkliv därefter och framsteg. Och är det kul att följa. Jag hoppas verkligen att han gör en bra säsong i Malmö och att han får mycket spel.
Sen har vi också då att Guif går in i spelandet och möter Västerås Ista på bortaplan. Detta Guif som tappar ju sin stora spelare får man säga, eller sitt affischnamn i Sackrisson. Det ska bli intressant att se vem som väljer att ta alla de besluten som han har tagit tidigare säsonger.
Ja, jag tror att Guif blir ändå bra, men jag tror att man tappar ju en kille, alltså en vinnare och den här biten. Däremot på högersex, om vi ser till den positionen då, som man ändå fightas med i landslaget och de här ställena, det är ju, där har man ju Daniel Pettersson som jag själv tycker är bättre i läget än vad Zachrisson är. Han har ju större register däremot så har ju Zachrisson en att han kan spela på 9 meter då, vilket Daniel Pettersson inte kan kanske då, va? Så att där tappar man ju en resurs, men det behöver inte betyda att Guif blir sämre för att man tappar Zachrisson, utan jag tror att fler kan lyfta sig.
Ja, det var väl, ska vi nöja oss där?
Det här är ju ett oerhört spännande projekt, Jocke, och jag ser ju redan fram emot nästa vecka. Det här gör ju jobbveckan mycket, att den blir kortare på något sätt. Håller du med?
Ja, lite så är det faktiskt, att man kan börja kolla lite hur går det nu för Division 1 södra lagen och vad har något för nyförvärv. Det är de vi kommer att ta nästa vecka.
Ja, just det, södra det, ja.
Och sen så är ju tanken att vi går framåt i de olika serierna. Vi får väl också ta lite damserier också. Du har ju varit ändå i år, har du ju faktiskt varit lite haft några träningar med Halmstad i år i Allsvenskan.
Ja, jag konsultade lite där. Jag hade lite korttidskontrakt med en träning i taget där tills de hittade en tränare. Så att, men nu har de ju ett ledarteam där, så nu är jag fri på marknaden igen.
Så nu är det bara...
Ja,
men då tackar vi för den här. Och så stanna kvar och lyssna på Mattias Weibom som kommer
alldeles strax.
Ni kan ju också mejla till oss på knorr och flip@gmail.com. Ni kan också hitta oss på Twitter. Där har jag användarnamn Jurra, J-U-R-R-A. Och Tobbe har T. Nordendorf. Hör av er ifall ni har lite synpunkter eller frågor. Eller kanske vill vara med i podden som intervjuobjekt. Här kommer återigen då intervju med Mattias Weibom. Första gästen här hos oss, det är Mattias Weibom, handbolls-Sveriges längsta strumpa. Vad tror du om den presentationen?
Ja, nej, det kan väl vara... Vi har ju här Nordendorfs för detta adept Lillvik där på en tuff konkurrens om den platsen. Annars så är det nog topp tre åtminstone i alla fall.
Jag lite på er hemsida förut och då får man läsa så här står det. Mattias Weibom, vänstersex, säker i läget, kan göra en Petersén och spela mitt nya om det behövs. Och det är John Flinkman, herransvarig Tyres handboll, som sa detta. Det är ofta du får gå upp på mitt nya eller mestadels vänstersex där du hör hemma nu för tiden.
Nu senaste säsongen så var det ju bara vänstersex i seriespel. Men det är ju så, på träningar, då är jag på alla positioner.
Det är mitt nio som det är, som alla vänstersexer, det är mitt nio som har känner
ja,
att det är
det
där.
Ja, det är ju lite så. Det är precis som målvakter som tror att de är så jävla vassa på vänster och höger nio ska gå upp och panga hela tiden.
Fast det brukar faktiskt stämma, så att det så det får jag inte ta ifrån dem.
Ja.
Moderföreningen Tyres IF.
Ja, det stämmer.
Ja. Hur fungerar det nu här med sammanslagningen? Känns det så att... För sammanslagningen brukar vara svåra, men det har fungerat bra uppe i Tyres,
eller? Det har funkat. Det är fantastiskt bra. Nu har vi ju ändå kört en säsong här. Då. Men det var bra omständigheter. För att då, om vi bara sitter på pojksidan och struntar i damerna för en liten stund. Så var det ju Tyres IF och HK Tyrol som hade pojkverksamhet. Och Tyres IF hade nästan alla årskullar. HK Tyrol hade de här kvarlämnorna från gamla Kjolleström-gängen, pojkar 88, 90, 91. Som spelade lite halvt sådär i seniorlaget. Och sen hade de ett ungdomslag. Så det var inga krångligheter på ungdomssidan. För där brukar ju bli en massa tjafs annars med vilka ska träna var och vilka hej och hå. Och så var det liksom, det var ju kort om folk i organisationen i alla tre föreningar. Så när vi gick samman blev det ju, det blev ett lyft för alla. Det är väldigt få vi har tappat. Utan det känns som att det faktiskt har varit en lyckad sammanslagning.
Det känns som att du brinner för handboll, eller för föreningen Tyresö. Du är ju även ungdomsledare i föreningen.
Ja.
Är det enda föreningen du har varit, eller har du testat vingarna någon annanstans?
Nej, jag är född och uppvuxen i Tyresö och har endast spelat och engagerat mig i Tyresö IF och nu handboll. Så det har bara blivit så. Det är väl skönt. Det finns ändå en så pass bra förening som jag ändå tycker att Tyres är. Det är ingen gärdsgårdsförening, även om vi inte nu har gått upp i allsvenskan ännu. Så är det ju oftast duktiga ungdomslag och bra seniorverksamhet både för herrar och damer. Så det har varit skönt att man kunde vara engagerad på en ganska hög nivå på i hemkommunen utan att behöva flytta på sig.
Du sa, eller jag sa tidigare att du var ungdomsledare och fick ett ledarskapspris här för något år sedan. Stämmer detta?
Ja, vad var det? Det var 2 år sedan nu tror jag.
Ja. Vad var detta för någonting?
Nej, det var Tyresö kommun anordnar varje år en kultur- och fritidsgala där de delar ut priser till ledare och prominenta idrotts- och kulturpersonligheter i kommunen. Och då hade jag och min tränarkollega blivit nominerade till priset som årets unga ledare. Som vi då gick och vann också. Det var ju roligt. Det var en trevlig kväll. Det är ju alltid kul att få lite uppmärksamhet för det man gör. Det är ju inte så ofta man får det. Man står där i hallen dag ut och dag ut. Så.
När vi pratar om hallar uppe i Stockholm så är det ju någonting som man har sett nu på senaste dagarna bara, så det blossat upp som tusen på sociala medier om hallbristen. Men ni är en egen kommun så ni är lite utanför det här med hallbristen uppe i Stockholm.
Ja,
eller hur fungerar det?
Ja, vi är ju Tyresö är en alldeles egen kommun som sköter sig själva, och här är ju kommunledningen är ju extremt sportvänlig, idrottsvänlig, och det finns nog inte en enda sport som du inte kan utöva här, utan nu, och det är ju också bra. Jag menar, alla vet väl nu vilka Tyresö FFs damer är efter att de har gjort rent hus i damallsvenskan. Men det finns ju också amerikansk fotboll som är jättebra, och handbollen har alltid varit stor här, innebandyn uppe i elitserien, så det finns mycket, mycket lag, och för att kunna ha så många och så duktiga föreningar så krävs det ju att det finns anläggningar, och det gör det ju. Det finns ju nästan flera fullstora handbollsplaner i Tyresö kommun än vad det finns i hela Stockholms kommun. Det är ju klart som 17 då att Stockholmslagen blir... De går lite vilt på Twitter. Och att de inte får träna.
Ja, precis. Det är ju Djurgården nu, er seriekollega, som är nere i en träning i veckan, läste jag.
Ja.
Men... Känns det som att det skulle kunna fungera att träna en gång i veckan för ett nationellt lag i norra serien?
Nej. Då ska du ju stå där med många, många gamla rutinerade gubbar om det ska funka att träna en gång i veckan. Lex Rico för, vad är det, 2-3 år sedan. Det var inte så mycket träning på dem, men de gick ju upp ändå.
Ska vi prata lite om hur Tyresö gick förra säsongen? Ni kom ju till kvalspel.
Ja.
Och misslyckades i kvalet efter en fantastiskt bra genomförd hemmamatch uppe i Tyresö. Och sen två matcher där Hallby presterade en bättre handboll än man gjorde uppe i Tyresö. Men överlag i säsongen, hur kändes den för er där uppe?
Vi hade ju, inför säsongen var ju målsättningen att gå upp i Allsvenskan. Så det var ju det vi hela tiden jobbade för. Och det började ju jättebra. Vi var väl obesegrade efter 13 omgångar fortfarande. Och ledde serien. Men sen blev det ju... var två av våra mest tongivande 9-meterspelare, Andreas Fuxborg och Mattias Lindahl, försvann ju av olika anledningar där. Fuxborg flyttade ner till Göteborg för att göra sin polisaspiranttjänst. Och Mattias Lindahl gick ju sönder. Hade ju precis jätteproblem med axeln. Spelade väl kanske bara två matcher på hela våren. Och på en redan på förhand ganska tunn 9-meterspelning blev det ju ännu värre på slutet. Så att senare halvan av säsongen kom ju några onödiga poängtapp som gjorde att vi inte kunde vinna serien. Vi kunde ju mobilisera trupperna till de här riktiga toppmatcherna. Både RP och Borås, ingen av lagen lyckades ju slå oss, utan vi hade ju den interna tabellen på topp tre var vi ju, vann vi ju. Men sen så gjorde vi de här berömda bortanappen, Lidingö borta, torsk med 11 mål. Det var väl en av tre matcher vann på hela säsongen. Och det håller inte om man ska vinna en serie, tyvärr. Det blev väldigt mycket målvakt och bara 6-meterspel på slutet av säsongen. Men vi lyckades ju ändå få det till 3 matcher i sista kvalet. Så helt missnöjda kan vi ju ändå inte vara.
Jag såg er, första gången såg jag er när ni mötte Cyrus nere i Jönköping. Och då var ju just målvaktsspelet och kontringsspelet någonting som man reagerade på som var fantastiskt bra i den matchen. Och era målvakt var ju otroligt bra även i första kvalmatchen mot Hallby där.
Ja, han var väl 70% i den matchen, var han inte det?
Ja, 72 ja, tror jag.
Det är helt
ångestladdat.
Det är helt otroligt. Men Rickard är ju superduktig och har ju fantastisk utkast. Så det blev ju mycket. Din vän Nordendorf sa att vi skulle komma sist i serien om vi inte hade Rickard i mål. Så. Det var lite väl tillspetsat kanske, men han är ju superduktig. Jag hoppas för hans skull att det går bra för han i Tumba nu.
Ja, han lämnar ju er och går till Tumba. Hur löser ni det tappet i laget?
Vi har ju en god vän till mig, Gustav Skagerling, som har ett år yngre än Rickard och född 93. Som har gått med jättesegdrag i en båtbensskada i nästan 2 säsonger nu. Det har varit lite till och från. Han har kommit tillbaka någon månad, men sen har han slagit upp det igen. Och det har varit jättemycket bekymmer. Men nu är han tillbaka för fullt. Och han är jätteduktig. Han var förstemålet i juniorelitcupen för Stockholm. Och har ju stått i division 1 och testat på lite. Och var ju tänkt då inför den här säsongen. Han och Rickard skulle dela på målspositionen. Eller ja, inför föregående säsong såklart. Och började ju också. De delade, stod varannan match. Eller hälften var första 5-6 omgångarna. Men sen så skadade han handen igen. Och var inte med någon mer. Så Rickard blev ju själv då. Och gjorde det ju fantastiskt bra. Så om Gurra bara hittar tajmingen så där. Ja, han har inte spelat match på ett tag nu. Så tror jag att han kommer vara mer än fullgod ersättare. Så tyvärr för de andra lagen så kommer det inte vara... Nu blir de äntligen av med Rickard. Men då har vi nästan lika bra som ställer. Kommer in bakifrån. Så det är jag inte, har inte så stor oro för det faktiskt.
Hur ser det ut annars? Ni tappar Frisk i någon annan spelare som ni verkar tappa i för kommande säsongen.
Ja, vi har ju Joakim Lundström. Stor, eller väldigt stark och explosiv 9-meterspelare som förmodligen lägger ner nu. Eller i alla fall tar ett uppehåll. Vi kanske får se han spela lite i division 3 med utvecklingslaget eller så, det vet jag inte. Men han har tröttnat lite och lite halvskadad och sådär. Han har inte riktigt glöden längre. Så han kommer förmodligen tappa. Men i övrigt ser truppen intakt ut. Med då... brasklapp för eventuella nyförvärv som ser ut att vara på vägen.
Mm. Om vi kollar på övriga lag i serien här nu, så är ju ett av de andra topplagen, eller tippade topplagen, är ju HK Eskil som är nykomlingar från Allsvenskan. Vad tror du om Eskil inför kommande säsongen?
Ja, jag är ju bra på att kasta ur mig grejer. Jag kommer ihåg en match Nyköping-RP förra året, så var vi nere i några från Tyresö och tittade. Och på något sådant vis så hamnade jag efter matchen intervju med Lokalsporten där, de som sände deras matcher. Det sa att jag tyckte Steven Larsson såg lite trött och seg ut, och vi skulle inte ha några problem att vinna Värpö. Då fick ju han en jäkla fart då. sen... Nej, men Eskil, nu har det inte varit så himla mycket snack på Twitter, men jag har ju sett några som häver ur sig att Eskil kommer promenera hem serien utan några problem alls. Och det tror jag ju verkligen inte. De rosade väl inte marknaden allt för mycket i Allsvenskan förra året. Och de tappar ju en hel del tongivande spelare nu. Så att jag tror ju till exempel RP förra året var nog bättre än vad Eskil i år i. Och då har de förstärkt dem med tvillingarna Jonsson från GP. Och de är ju habila division 1-spelare, absolut. Men med de tappen de gör och fyller på med bara de två, så är de ju absolut försvagade inför förra säsongen. Men som alltid med Eskilstuna lagen, de är ju... till synes oändligt med välskolade spelare att plocka in, både från till höger och vänster, så att de kommer ju såklart få ihop ett slagkraftigt lag. Det är inte ett tugg.
Som det ser ut just nu så är Simon Aulén okontrakterad med någon förening och är väl på väg att flytta hem till Eskilstuna. Och Simon hade ju jag tror inte ens lekstug är tillräckligt stort ord för det han hade mot er i sista matchen i Jönköping, utan han var ju...
Ja, det var nog hans livsmatch, va?
Jag tror inte många spelare som upplever den matchen som han hade där. Nej. Det var väl 16 mål på 45 minuter ungefär.
Ja, nej, det var bara att lyfta på hatten. Det gjorde han snyggt.
Hur blir det att möta honom i så fall igen? Är det något speciellt som ni får fundera på lite då inför den matchen?
Vi har ju en ny målvakt, så att det är väl mest med honom det är jobbigt. Så att, men nu är inte Rickard kvar, så för oss andra så är det väl... Det är klart, han kan ju vara lite bitsk då. Han är ju lite rapp i käften, säger man det. Mm. Men det ska nog inte vara... Det är nog inte någon som tänker allt för mycket på det.
Mantorp såg jag får in en ny assisterande i Robert Ström, som har spelat tidigare mycket i både Division 1 och Allsvenskan och låg där uppe. Vad tror du annars om Mantorp nästa säsong?
Ja, nu vet ju jag att min gode vän Emil Karlsson där, att han kommer försvinna från Mantorp. Han ska ju gå läkarlinjen nu. Han är ju en sån där smart kille som ska flytta till Örebro. Så att, blir det handbollsspel för honom, så blir det väl kanske Örebro då i division 2. Och han i mitt tycke var det ju han och Niklas Johansson som var absolut bäst i Mantorp förra året. Och tappar de då Emil, och det finns väl inte allt för mycket att ta av underifrån i Mantorp. Så att ja, de som alltid, det är tufft att åka till deras lilla mini-plupphall med äckligt parkettgolv och plocka poäng, så att de kommer ju vara med i över halvan. Det tror jag, det är jag övertygad om. Men att vara med och fighta som kvalplatserna tror jag inte att de kommer klara det.
Silling Troja, det är från ett norras bästa hemsida enligt mig. Vad tror du om dem?
Jag tror väl som alltid om Silling Troja att det ser jävligt bra ut på pappret inför säsongen. Men sen när det väl är dags, då är det ju... Sådär, de har väl inte genom åren varit kända för att träna sådär supermycket. Dels de är ju från Stockholm, så det är svårt att få tag i träningstider, och de har väl inte alltid varit de som har legat i hårdast. Så de brukar ju vara rätt bleka i början av säsongen. Jag menar, föregående säsong hade de väl 5 raka torsk i början. Det är svårt att vara med i toppstriden efter den starten. Sen är det väl så att de har ny tränare, och nu börjar ju deras så efterlängtade pojkar 97-årgång blir ganska stora, så att de kan i alla fall vara med och knacka på dörren till seniorhandboll. Så det blir väl lite nytt blod, och kanske kan få en till, för de här 97-killarna har ju en träningskultur som de kommer ifrån. kanske kan få lite fart på även seniorkillarna. Så att de verkligen, så att de får ett riktigt lyft där, Silving. Men som sagt, jag sätter frågetecken till träningsmängd och hur pass förberedda de är när säsongen väl börjar. För sen på våren vet man ju att de kommer som ett jävla lokomotiv och kan vinna mot vilka som helst. Men man ska ju vara bra i september och oktober också.
Så är det ju helt klart. Och country verkar ju tappa en av sina försvarsspecialister. En av otroligt viktiga spelare för dem. Och vad du tror det går för country då?
Country är ju luriga. De är ju som alltid väldigt välskolade. De har ju inga dåliga spelare. Men nu senaste säsongerna har ju vi haft... vi har haft ganska lätt för dem, kan man nästan säga. Att, för vår del har det gått ganska bra. Vi trivs mot jag ska säga, välskolade lag. Kommer vi upp i bra nivå också. Men de är bra. De kommer säkerligen kunna vinna mot alla lag. Alltså. Men jag vet som sagt inte riktigt hur det blir med deras trupp. De kanske blir lite tunna och så kommer de här jobbiga i november, borta match mot Lidingö förlorar. Men de kommer nog, jag tror kanske precis som tidigare 2-3 säsongerna kommer de ju vara där uppe vid krig om kvalplatserna.
Det var ju då Filip Alexandersson som flyttar till, som förmodligen flyttar till Norge helt och hållet, och han har jobb där uppe.
Ja, det är skönt, att slipper vi, han är galen. Han hade väl dubbelt så mycket utvisningar som han som hade näst flest förra året.
Nästa lag är då Djurgården, som jag pratade lite om tidigare, som just nu enbart har ett träningspass i veckan. Fått in en ny tränare, Milan Grubanov, som varit där uppe tidigare i Djurgården som spelare, va?
Ja.
Vad tror du om Djurgården?
Vad ska jag säga om Djurgården? Du har ju du och de flera andra säkert sett min räd mot Djurgården och deras nya ordförande och huruvida deras satsning ser ut. Men ja,
de har... kan du berätta lite om den räden? För det är kanske inte alla som har tillgång till Twitter.
Ja, det var Djurgården har ju lanserat en ny hemsida nu med ny ordförande Peter Kullander, som tidigare varit i Djurgårdshof och White Eagles. Det har väl inte gått superbra för de två föreningarna. Går ut stort med på hemsidan då att nu är Djurgården tillbaks, nu ska vi satsa till elitserien och det ska vara, ja, som det har varit tidigare gånger när Djurgården har kraftsamlat. Det är mycket, mycket fina ord om vad som kommer att hända. Men som vanligt utan ungdomslag och utan pengar. Då har väl jag gått lite, inte till attack, jag tycker jag har ställt ganska fullt relevanta frågor till dem, men att visionen om att Djurgården ska bli storlag och gå upp i elitserien och ha en superseriös elitsatsning rimmar illa med det faktum att de bara är Rippos B-lag och egentligen står och väl och faller med att Rippo ska lämna lite spelare till dem så att de har ett lag att spela med. Och det var väl själva essensen av det hela Twitter-räden.
Vad tror du? Tror du att de lyckas bättre den här säsongen? Eller kommer de få se negativt kval eller till och med åka ur?
Ja, det är svårt att säga något om de där. Helt plötsligt så dyker ju Kionis och Falk upp där. 100 år gamla, men de är ju bra luriga att spela mot. Jag har inte en aning. Jag vet inte ens vilka som kommer spela med Djurgården. Så att, jag kan gissa på någonstans i mitten kanske. Nedre halvan i mitten. Det är supersvårt att veta. Men de kommer ju få hjälp av Rico. Så att de kommer ju inte åka ut. Utan Rico kommer ju se till att de håller sig kvar om Rico känner att de vill det.
Vi har två farmarlag här sen. HKGP som är farmarlag till Guif. Och HF SIF som är farmarlag till Skåne. Vad tror du om farmarlagen i division 1?
Ja, för det första ska vi säga att det är väl lite skönt att vi spelar i norra serien istället för södra. För södra serien är väl, vad är det nu, 5-6 farmalag uppe och spelar. Så du kan väl komma 7 i serien och både kvala uppåt och neråt samtidigt. Det är inte så himla kul. Det är väl också det som gör att Division 1 norra är lite mer intressant för utomstående än vad Division 1 södra är. För farmalagen är ju inte så himla spännande att följa. Så, som riktiga inom situationstecken A-lag liksom. Men GP är ju, jag tror ju att de blir försvagade från föregående säsong, absolut. Nu kan det vara, går ju förhoppningsvis inte lika skadedrabbad som de var förra året. Så de behöver kanske inte lyfta upp varenda spelare de har, utan de kanske kan ha några som spelar där i GP. Men då har de ju som sagt, de har ju tappat de här tvillingarna Jonsson till Eskil. Och Daniel Ekman och Emil Andersson, tror jag, de lär ju gå. Var till stor del bara var att spela med A-laget. Så att, och sen, jag menar, kommer det killar underifrån, men det tar ju ett tag innan man hittar in i seniorhandbollen. Så jag tror att GP kommer, förra året kom de väl 4 eller 5 till slut. Och det tror jag inte att de klarar i år, utan det är nog så att de till och med får kämpa för att klara sig från negativt kval, tror jag.
SIF, vad tror du om Skånelas farmalag?
Ja, de var ju rätt så dominanta föregående säsong i Division 2 norra. Sen vet man inte, klasser på Division 2 norra var inte så himla bra. För sen när det var dags för kval mot östra lagen så fick de ju stryk med 20-30 bollar båda två. Men det är väl samma sak där. Det försvinner ju naturligt från farmalagen. De två, tre bästa från farmalaget försvinner ju ofta upp i A-lagstruppen. Så att man blir ju gärna försvagad. Om man har haft en bra säsong i farmalaget så blir man ju lite sämre. Men jag skulle säga att Skånela har ju otroligt mycket duktiga ungdomsspelare nu. De har ju en fantastisk verksamhet och fått till riktigt, riktigt bra senaste åren. Så att de har väl att plocka in där. De är jobbiga att möta. De är väldigt välskolade och spelar sitt 3-3-3-2-1 försvar. Det är inte alla som klarar av att möta det. Så jag tror de kommer ju säkert skrälla och vara luriga och jobbiga på alla sätt och vis. Men de har ju inte varit uppe på den här nivån tidigare. Så att, de lär väl hamna någonstans vid GP. Men med GP, som jag skulle säga, då kanske snäppet vassare än SIF.
Min kollega här på podden, Tobias Nordendorfs gamla lag, Borås HK, så kom trea förra året, verkar ju tappar två av sina viktigaste spelare, Joakim Ask och Adam Lillevik. Hur tror du att kan de gå upp i toppen eller får de en tuffare säsong i år?
Ja, sen är väl frågetecken kring Kangas också. Han har väl sagt att han lägger ner nu. Så han försvinner väl också. Så det är väl deras tre absolut bästa spelare, skulle jag säga, som de tappar. Och det var ju lite Adam Lillviks lag Borås förra året. Det var ju han som var den stora stjärnan och han som gjorde allt, kan man nästan säga. Ja. Så jag vet inte riktigt. Men samtidigt Borås, de har väl en lite slantar som de kan väl locka dit någon göteborgare som får pendla lite och sådär. Så det vet jag inte riktigt hur det ser ut på spelarfronten om de löser några nyförvärv. Men har de kvar truppen övrigt från förra året så är det ju ett väldigt skickligt handbollslag som jag absolut tror kommer vara med i toppen, även om de är försvagade från föregående säsong. Men det är ju många andra lag jämfört med förra säsongen också, så att de kommer ju vara med i toppen, tror jag. Kommer väl kämpa med country om den här kvalplatsen, tror jag. För som du förstår så tror jag ju då att vi ska vinna serien såklart, och att Eskil kommer tvåa är väl mitt tips då. Men Borås country för slåss om den tredje kvalplatsen. Med Mantorp som möjlig utmanare då, om de får ut ordentligt. Och Silving då, som man inte har en aning om vad som händer med.
Då har vi har två lag kvar här i serien. Det är Lidingö och Nyköping.
Och
Bolton glömde också. Bolton självklart. Men Bolton verkar vara tysta på transfermarknaden. Litar de sig på sina 96-grabbar där?
Ja, de kommer ju få det tufft, Bolton. Det kommer de ju verkligen få. De hade ju, Charlie gick ju dit och tog med lite av sina gamla 10-årskillar och tog upp dem till FN. Men nu har Charlie lagt ner. Och det är ju Stockholm, så här känner jag ju folk. Så det ryktas väl lite på stan om att både Kristoffer och Kalleström ska lägga ner. Och då tappar de ju oerhörd slagkraft. Och det är ju klart, det blir väldigt tufft för 96-gäng att spela Division 1. Det blir ju. om man inte är bäst i landet, som Ystads 96 kille. Så gjorde det bra de som var med och spelade i Dukenet Södra förra året. Nej, så Bolton tror jag, de kommer nog vara en av medflyttningskandidaterna. De kommer ha det tufft, men för Stockholmshandbollens skull så hoppas jag verkligen att de klarar sig kvar.
Det verkar vara ändå väldigt lyckade rent allmänt, även förutom 96-orna, så verkar de ha rätt så stor ungdomsorganisation med Bolton just nu.
Ja, det är mycket, de har ju, de tillsammans med Spånga har ju Stockholms absolut bästa handbollsskole och bollskoleverksamhet. Så de har ju, känns nästan som de har oändligt med smålag när de drar igång. Och då, det är klart att har man så mycket unga när man är liten, så då blir det ju bra årskullar sen när man växer upp också. Det är så man får bygga föreningen. Inte genom att skriva på hemsidan att man ska gå upp i elitserien utan pengar och utan ungdomslag.
Lidingö är också ett bottenlag, eller vad säger du?
Ja, nu ska jag inte jag sticka ut hakan här, för vi blev ju rätt demolerade utav Lidingö förra året i Gångsätrahallen. Men de kommer ju få det tufft. Jag menar, förra året kvalade de sig kvar och det ser väl inte ut som om man får in något nytt. De har fått någon kille från AIK som kommer dit. Men det är ju samma spelare som ska göra det som spelade förra säsongen. Och de kommer ju få kämpa. Men de har ju väldigt bra målvakt i Bokvist. Så att de kommer säkert slippa direkt nedflyttning. Det tror jag att de klarar ledningen.
Nyköping och deras fredagsmatcher är kända runt omkring. Hur tror du det blir för dem då?
Jag vet inte riktigt hur det ser ut i truppen där. Sundberg, jag vet inte om han ska träna dem. Han skulle ju träna oss, men sen så försvann han. Så nu vet jag inte vad han gör, om han ska träna Nyköping eller om han inte ska köra med lag alls. Han kanske ska hjälpa till lite. De har ju fått in Robert Krantz där från Norrköping, men han har ju, han har tränat division 3-lag som högst, så det är ju lite nytt för honom. Och Hampus Asp är väl klar med sin utbildning här uppe i Stockholm, tror jag. Han har ju pendlat nu hela tiden. Det blir kanske jobbigt för honom att fortsätta pendla. Om man ska ute på i arbetslivet. Men jag har inte hört något officiellt om att han försvinner. Så att, om han är kvar och de har sina fredagsmatcher, då kommer ju Nyköping absolut klara sig på säker mark. Men om inte Hampus Asp är med, då tror jag de får det tufft. Men som sagt, de har ju sina fredagsmatcher och de tar ju en 5-6 poäng extra på dem, och det räcker ju oftast för att klara sig.
Och då har vi ju då att du säger att ni vinner serien, Tyresö, Eskil 2 och sen så är det Country och Borås. Och Silving var lite just då som krigar om den sista kvalplatsen.
Ja, det känns som. Ja, men det låter rimligt. Det hänger väl ihop med det jag sagt hittills också.
Och de som åker ur då?
Vad ska jag...
Vågar du säga någonting där? Eller är du lite rädd att du ska komma tillbaka och bita dig?
Ja, men jag kan ta det. Det är ingen fara om det kommer tillbaka för mig sen. Jag kan ta det utan några problem. Vad ska jag tro där? Jag tror tyvärr tror jag att Bolton kommer åka ur. Och ja, sen står det, så skulle vi säga att det står mellan Lidingö, Sifen och GP om den sista nedflyttningsplatsen, tror jag. Och de två negativa kvalen då. Med kanske Nyköping som utmanare, om vi ska säga så, för att hamna på negativt plan.
Ja, men då är jättebra. Jag har bara två frågor här egentligen som Tobias Nordendorf ville att du skulle ställa.
Oj, då.
Fråga nummer ett är, varför slänger du så mycket med luggen?
Jag har väl för långt hår när jag spelar. Det är väl den enkla anledningen. Okay. Jag ska faktiskt säga så här, att det är ju ingenting jag tänker på såklart, utan det är ju bara någonting man gör för man vill se ordentligt. Men efter att jag läste att han skrev det på Twitter, så tänkte jag på det träningen efter. Och tänkte jag, vad fan, jag måste ju se helt jävla sjuk ut på matchen. Jag slänger mig luggen hela tiden. Så att, det var uppmärksamt av honom. Men jag får väl helt enkelt skylla på att jag har långt hår. Och det är ännu längre nu, så vi får se hur vi löser det nästa säsong.
Ja. Och sen så är den sista frågan här är om ni äter McDonald's på bussresorna.
Med Breivik menar du då?
Ja, precis.
Jag berättar en hemlighet för dig då.
Ja, berätta.
När vi åker buss så stannar vi ofta, när vi har varit nere nu på slutet så stannade vi i Mjölby nästan varje gång. Och där finns det ju både McDonald's, Max och Burger King. Och det slutar varje gång med att alla, inklusive Thomas Breivik, går till Burger King.
Ja, men det är jättebra. Men då tackar vi dig hemskt mycket för den här intervjun och genomgången av Division 1 Norra. Vi kanske vill säga ditt Twitter-konto så att ifall det är någon som vill följa dig så kan de leta upp det där.
Ja, det är mitt namn bara. Mattias Beivom. Med 2T och ett B-E-J-B-O-M. Det är bara att söka så hittar man mig där. Så får man läsa massa spännande när jag snackar skit om folk.
Ja, bra. Tack så hemskt mycket och lycka till i Tyresö.
Ja, tack själv, jättekul att få vara med.